Podplay.
Hej hopp på er och varmt välkomna ska ni vara till det här specialavsnittet av Hockeypuls podcast. Det är så här att jag har begett mig till Alplandet, Schweiz och närmare bestämt Davos. Ja, i alla fall för den här dagen, för nu sitter jag mitt emot min tidigare poddkollega Mattias Bromé. Hur mår du, kompis?
Bra, tack. Kul att få komma tillbaka till podden, även fast man var petad där ett tag, så... Kul att få vara med igen.
Du kan väl berätta för lyssnarna vad du har haft för dig sen senast?
Ja, det är nästan kunna skriva en bok. Vad har jag inte gjort? När jag varit i USA, fast då var jag också med lite i podden, va?
Ja, du var ju med hela förra säsongen. Då hade ju folk koll på dig när du var i Detroit. Nu vet ju ingen vad du
gör. Nu är ingen som har koll på mig. Ingen vet ens vart jag spelar, vart jag bor. Nej. Ingenting.
Det är att jag sa att vi var i Davos då.
Ja, okej då. Nej, men är det Schweiz? Eller jag kan inte ens uttala Schweiz.
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 Ja, jag har svårt att uttala det också. Skitsamma. De som anmärker på det, ni får dra iväg ett mejl till adam.johansson@expressen.se så kan jag ta diskussionen.
Tack.
Om Bromés uttal och även mitt eget.
Ja, jag är här i Davos. Börjar säsongen har vi gjort väldigt bra som lag. Personligt har också gått bra. Rolig hockey att spela. Så ja, det går bra just nu.
Jag såg er mot Fribourg-Gotteron igår. 1-2 seriefinal. Gick inte som väntat. 2-0 torsk.
Ja, de fick ett tidigt mål där som gjorde att de nästan kunde gå på det och stänga ner matchen, kändes det som. Även fast vi skapade otroligt mycket. Jag skulle nog säga att det var ändå en 50-50 match var det. Väldigt jämn. Men de gjorde mål på sina chanser och inte vi. Och då, det är svårt att vinna om du inte gör mål i hockey.
Börjar med första klyschan här.
Ja, men hur svårt är det då?
Ja, men du har ju toppscorer-tröjan på den. Vad är det, 32 pinnar så här långt? Ja. Är du rätt nöjd över då? Att åka runt med den och glassa på?
Nej, jag tycker den är rätt ful faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men det går till någonting bra. Det är ju att de pengarna som... Det är ju att samla ihop pengar typ för varje poäng du gör. Mm-hmm. Och de pengarna går till ungdomshockeyn, gör de i Sverige.
I klubben, eller?
Nej, jag tror det är i hela Swiss, liksom.
Okay.
Så de pengarna, säsongen är slut sen, så går alla de pengarna som du har samlat ihop för dina poäng går till någonting bra, liksom.
Väldigt fint initiativ, måste jag säga.
Jag tror det är något sånt, om jag inte missminner mig helt, men det är vad jag har hört i alla fall.
Och vi ska säga att alla klubbar, de 13 som tillhör högsta ligan, har ju en toppscorer. Så det är inte bara du som åker runt på den där tröjan och hjälmen.
Nej, den som har gjort mest poäng i alla lag då har den tröjan på sig. Och hjälmen gula.
Ja, men det är lite eldflammor på sidan, va?
Visst, ja,
är
det?
Så att man ser ännu snabbare ut. Ja. Men det är bara Jeppe Olofsson som är före i poängligan nu, va? Visst är det så?
Ja, det är väl några. De gjorde vi säkert någonting igår. En annan gick poänglös igår.
Ja, du är inte bäst poäng per match. Snittet i alla fall, som du sitter inne på.
Jag vet inte. Nu tror jag inte det längre. Kanske, jag vet inte. Nu är det ju när man gick bet igår, liksom. Så... Ja. Blir det nog inget.
Och det är ju lite besviken, för du hade poäng i 14 raka matcher. Ja. Var inne i bästa stimmet i hela din karriär. Och så kommer jag på besök, ser en match med dig. Vad händer då? Nollad.
Mm. Ja, men så är det ibland i livet. Indirekt så var det ditt fel, men... jag skulle nog säga att det var indirekt att det är poddens fel.
Liksom. Är det det? Ja. Du var så nervös för att återkomma till podden.
Jag tänkte att nu ska man få en chans igen att komma in och verkligen visa att man ska hållas kvar på den här nivån, liksom.
Jag fattar. Men du, jag har ju sett två matcher i Schweiz under den här resan. Rapperswil mot Bern och sen ja, Davos mot Fribourg-Gotteron. Och det jag har slagits av, det är ganska många saker, men det är ju mer uppsluppen, öppen och faktiskt roligare ishockey här än hemma i Sverige. Hur är det att spela den?
Som du säger så är det ju, du får ju otroligt mycket mer tid med pucken. Du kan hålla den mycket mer och det är mer 2-1, 3-2. I Sverige är det väldigt uppstyrt, men med tanke på att det är så pass många svenska tränare här nu så skulle jag inte förvåna mig om några år så ser det liknande ut vad det gör hemma. Dock så älskar jag hockeyn hemma också, så det som mig gör ingenting.
Nej, jag har ju pratat med några general managers här nere om varför det har varit en sån svensk invasion. Det är ju 8 av 13 klubbar som har svenska tränare, antingen som huvud eller ass. Och det är ju lite för att professionalisera den svenska ishockeyn med att få in lite bättre dagliga rutiner. Är det därför vi, som enligt dig då, också ser att det är fler svenska coacher nu?
Ja, men säkert. Det är väl också att den svenska ligan är så otroligt bra och otroligt professionell och uppstyrd och allting är liksom på topp där. Så jag förstår ju också att man vill få in den inputen i den här ligan och få en lite mindre run and gun liga liksom fram och tillbaka hela tiden. Och de vill väl också att det ska bli ett bättre spel liksom. Men sen så vill man inte ta bort det offensiva heller liksom. Det är ju bland det roligaste som finns. Sen är det klart att man undrar ibland vad som händer när det är 7-2 mot ettor och 3 frilägen vissa matcher liksom. Det skulle du inte se hemma liksom.
Men det var ju ett tag sedan jag såg dig live senast. Det är ju typ 1,5 år sedan, för jag såg inte dig under coronasäsongen när du var i Örebro på lån där från Detroit. Och jag tycker att du har utvecklat, alltså dels din speluppfattning, men du ser mycket kyligare ut med pucken och starkare i kroppen när du håller bort motståndare. Skulle du säga att det här är någonting du har utvecklat under NHL-AHL-året eller?
Ja, men det skulle jag säga. Innan så har man ju varit väldigt så här att du ska bry dig om allt och du ska göra det där och det där. Och sen när man väl kom över dit och du insåg hur det funkar där borta, att du kan inte göra någonting. Du har ingenting att säga till om. Alltså det finns noll. Så blev jag väldigt mycket lugnare som person. Liksom, att jag lägger inte så mycket energi på det jag inte kan påverka själv. Liksom. Och jag tränade ju extra varje dag liksom, när var jag i Taxi Squad där borta. Och det är väl klart också det jag gjort mycket. Men sen så har jag tränat bra under somrarna och känner väl också att jag har mer lugn i mitt spel nu. Och vågar hålla i pucken och blir det fel så blir det fel. Liksom. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Ja, ett mål i baken, det är klart att det inte är bra, men samtidigt måste du våga spela också. Annars är det aldrig någon som kommer komma ihåg det.
Alltså, när jag tittade på er uppvärmning så märkte jag att du har sista visen. Är det någon slags vidskeplighet där bakom att du har det som rutin, att du alltid vill vara sista gubbe från uppvärmningen, inte omklädningsrummet?
Nej, inte riktigt. Det är mer att vi är så jäkla snabba här på att kliva av isen. Alltså, vi kommer ju in på isen när det är 2 minuter före vi ska egentligen komma in på isen. Och när vi är klara med våran värmning och lagt straffan och allting, då har vi en 7-8 minuter kvar på isen. Som man bara åker runt i. Och, alltså ska man gå in i omklädningsrummet då och sätta sig 8-9 minuter, då är man ju som ett kassaskåp när man kommer ut sen. Så det är nog mer därför att jag är kvar lite längre och låter tiden gå. Liksom. Och annars blir det väldigt länge där inne. Jag har försökt att de ska lugna ner sig och gå ut så tidigt i värmningen, men det gick 3-4 matcher, sen nu är de tillbaka till det vanliga igen.
Men hur ser de dagliga rutinerna ut under en matchdag?
Matchdag så är det ju, vi har morgonvärmning.
Jag går in mer på dig själv som person. Jag bryr mig inte om laget faktiskt.
Ja, men det är ju, vi har ju morgonvärmning. Åker ner, eller käkar vanlig frukost hemma. Sen så åker ner till hallen. Har morgonvärmning, sen går in i gymmet och kör 2 övningar som gör att det känns lent i kroppen.
Vilka övningar?
Marklyft och sen kör jag kettlebellsvingar.
Alltid de
okay. 2 övningarna. Sen så har vi ju matchmöten, PP, boxplay och genomgång av det andra laget då, som vi ska möta. Sen åker jag hem och sen drar jag lite på hur jag sovit natten innan. Ibland kan jag sova 10 minuter, ibland en kvart, ibland en timme. Liksom. Det är lite olika hur jag känner, men jag brukar ställa klockan på max en timme. Vakna innan liksom. Aldrig mer än en timme. Men jag skulle säga i snitt så sover jag nog inte mer än en kvart, 20 minuter. Då känner jag mig som fräschast efter också liksom.
Känns som att alla hockeyspelare tar den där siestan. Mer eller mindre.
Ja, men, jo, men så är det nog. Det är rätt många som gör det faktiskt. Men jag tror att det är lite att man slappnar av lite. Du vet att det är match på kvällen. Bara komma ner i varv lite. Sen behöver man inte, det är inte så att du djupsover då heller liksom. Så det är ju mer att lugna ner lite, komma ner och sen så kan man förbereda sig för matchen sen.
Men du har ju fått med dig Jörgen Jönsson ner till Davos. Kan inte tänka mig att du var den enskilt största anledningen till att han tog Davos-jobbet. Men han är ju här och du och han har ju verkat i Örebro tillsammans tidigare. Och jag vet ju att du har hyllat honom som forwardscoach. Och här har han PP-spelet också, om jag fattar saker rätt.
Stämmer.
Hur är det att vara under Jörgen i ditt första utlandsäventyr, om vi bortser från Nordamerika-året?
Först och främst skulle jag nog säga att Jörgen är nog en av de största anledningarna att jag sitter här. Jag tror att han la in gott ord för att han ville ha hit mig liksom. Och sen så är det ju såklart att det är otroligt skönt att han är här. Han vet hur jag funkar på isen och utanför, och det är skönt att ha någon att bolla med när man är själv också liksom, och kunna diskutera fall det går lite tungt eller om det går bra liksom. Allt sånt, så blir det så mycket lättare när man väl känner en tränare liksom, och hade han i Örebro och vet att han fungerar. Och, så för mig har det bara varit positivt att han är här. Och jag tycker att han är en fantastiskt bra tränare faktiskt. Ingen som hetsar upp sig i onödan, och han ser människan och han vill att du ska må bra liksom. Det är en av de viktigaste sakerna. Och han är inte den som skäller på det något sånt liksom. Det är mer lugn feedback, och sen är det klart att han kan ryta till också, men jag tror att han tänker en, två, tre gånger innan han ryter till liksom. Hur han ska ta den killen för den, hur han är liksom. Och det uppskattar jag i alla fall, och jag tror många uppskattar att han är som han är.
Jag pratade med sportchefen i Davos igår under matchen, Janne. Vad är det? Jan Aldrich?
Jan Alston, va?
Alston, just det. Och han sa det att Jörgen, hans främsta egenskap är extremt höga hockey-IQ-t. Du som är spelare och kanske ser dig på daglig basis i träningar och matcher, vad betyder det? Och vad säger du hos Jörgen som gör att du kan hålla med Janne?
Men det är klart att du ser, vi har ju PP-genomgångar och matchgenomgångar, och han tar fram de grejerna som, alltså alla olika spel som vi kan göra, och han lägger upp det för oss för att vi ska kunna göra det vi ska göra liksom. Så där märker man också på att han har de grejerna, och sen har han de här otroligt små detaljerna i spelet när det väl spelar ute som man kan komma med input hela tiden, och då märker man också att hur pass skicklig han var när han spelar själv, att han, så allt sånt är han ju toppen på skulle jag nog säga.
Jämför man honom med huvudtränaren Chris Ervolvend, man säger.
Volvo.
Okej, du kör den alltså.
Jag kan inte riktigt uttala.
På säkra sidan. Jag tyckte att det lät ganska bra. Chris Ervolvend.
Ja, jag vågar inte uttala
honom. Ja, men något åt det hållet i alla fall. Chris Volvo.
Ja.
Bra namn på toppgubbarna i Davos. Janne och Chris Volvo. Som styr hos Davos.
Han heter Christian, va, heter han?
Ja,
han tror jag. Christian Wolfhanger tror jag man uttalar.
Jag är från Norrland, vi förkortar allt.
Ja.
Så jag förkortar hans förnamn här också. Ja. Ja, men jag såg, vid 1-0 mål för Fribourg Gotteron, då är det en av era backer som jag gör en jättemiss som föranleder att det blir mål. Och när det rastar till i nätet, Christian blir skogstokig. Jag tror han till och med liksom slår i ett bås och han skriker och han vandrar runt fram och tillbaka. Tittar jag på Jörgen, hur lugn som helst. Började slå lite på taktiktavlan som, kom igen nu gubbar, vi fortsätter, trumma på. Och där på något sätt, alltså, nu är det en enskild händelse, så det är inte så att den sammanfattar helt och hållet skillnaden mellan schweizisk och svensk ishockey. Men jag tyckte ändå det var en detalj värd att nämna, att det kanske finns en del skillnader i tränarstilen och kanske ledarfilosofin. Och nu har du bara varit där åt ett halvår här, så du kanske inte har jättemycket att jämföra med. Men har du märkt av det åt det hållet i alla fall?
Alltså det är jättesvårt att säga. Alltså alla tränare är olika. Hur de reagerar och hur de är som personer. Det finns ju de som är mer arga och de som är mindre arga. Liksom. Sen är det de som är mer raka och liksom vill ha det lugnare också. Liksom. Jag hade Mats Lust. Han kunde också bli helt skogstokig. Men han var alltid rak och ärlig. Liksom. Alltså det är så, alla är olika. Jag tror att det är mer hur man är som tränare till gruppen, tror jag. Du behöver ju ha gruppen bakom dig. Annars tror jag att det är väldigt tufft att vara tränare idag. Med tanke på hur det är i dagens hockey mot hur det har varit tidigare. Liksom. Så alla yngre som kommer upp är vana med feedback varje dag och allt sånt. Vi är mer vana med sånt istället. När kanske de är äldre, de är inte så vana med att det är sånt. Liksom. De tänker nästan att det kanske är lite gulligull. Liksom.
Mm.
Men jag tror att det är hur dagens ungdomar hockeyspelare blev uppvuxna, eller hur de har blivit uppfostrade, säger man, när de spelar liksom. Så ja, jag vet inte vad man ska säga om det liksom.
Men apropå Mora, du lirar ju tillsammans med Matej Stransky som var där.
Ja.
Tjeckisk landslagsforward. Och sen på centerpositionen har du ju din svenska kollega Dennis Rasmussen.
Ja.
Har ju beskrivits som en toppkedja i NL den här säsongen. Ni ligger högt upp i poängligan om man tänker alla er tre också. Vad är det som har funkat, känner du, mellan er tre? Nu var ju faktiskt Stransky i andra kedjan, ska vi säga, igår. Men ja, ni har ändå spelat ganska mycket ihop.
Vi har spelat varje match ihop. Det var någonting som hände igår. De bytte där. Vet inte varför riktigt heller. Men så vi har spelat ihop. Stransky stark på puck. Vinner mycket puck i hörnet. Stark framför kassen. Dennis otroligt smart center. Som ligger rätt i banan och är bra i egen zon och i bra anfallszon också. Liksom. En bra tvåvägscenter. Så vi har klickat väldigt bra tycker jag. Vi har spelat bra hockey och vi möter oftast det andra lagets toppkedja, liksom första kedjan varje match. Så jag tror de flesta matcherna så har vi vunnit våran matchup som de brukar säga här. Så vi har gjort det bra tycker jag. Vi ska vara nöjda, men samtidigt så är det en lång säsong kvar också.
Jag tycker vi gör så här faktiskt, att vi lyssnar lite till hur Dennis trivs i Davos och Schweiz i hans första år här i Alplandet.
Superbra. Ja. Det har varit bra som helst. Det känns jättebra i både stan och med klubben och laget och allting. Så att, det har varit kul hit.
Ja. Är någon bättre plats än att spela hockey på eller?
Ja, det tycker jag absolut. Sen är det ju också så att det är ju, går hockeyn bra så känns allt annat bra också. Så funkar det för mig i alla fall. Och vi har gått ganska bra i år så att, och jag får spela hur mycket som helst. Så att, då är det ju lätt att trivas också. Så.
Men vad är fördelen med att spela Davos och Schweiz kontra Ryssland, Råda Tider, Nordamerika och även hemma i Sverige?
Det är svårt. Först och främst vid sidan kan jag väl säga att det har varit så kunna bo med tjejen. Ja. Är ju en stor grej, absolut. Jag menar, vi träffades inte på 5 eller 6 månader i Ryssland där. Det är ju såklart en stor grej. Sen, jag menar, Magnus och jag har hängt i landslaget varje gång. Liksom, vi är jättebra kompisar, så skönt att ha han vid sidan. Brommer kände jag sedan tidigare också. Sen är det ju fantastiskt landskap och allting också. Alltså inte för att man är ute och åker skidor så, men det är ju kul att bara se det och bara vara ute och gå. Och bara se glada människor, mycket trevliga människor i den här stan. Och, ja, så jag trivs i Ryssland också, men det är bara att det har gått bra som lag. Jag får spela mycket. Det känns verkligen som att tränarna liksom uppskattar det jag gör på isen. Och då är det lättare att trivas. Så att
det känns nästan som utomstående att Schweiz är lite av ett hockeyparadis. För det är liksom, om man tar helhetsbilden så är det väldigt mycket i den.
Ja.
Men om du känner...
Nej, men alltså, jag har ju alltid velat spela i Schweiz. Ja. Alltså, det har jag ju velat alltså, någon gång. Liksom. Sen vill man ju alltid liksom... Alltså, jag har alltid tänkt mycket på landslaget. Då vill jag spela så högt upp som möjligt för att liksom komma med i landslaget. Så det är det som jag liksom har värderat i mina val att spela i KHL framförallt. Alltså, som hockeyspelare, man vill ju också spela med de bästa mot de bästa. Så att, ja.
Hur länge ser du själv fortsatt utomlands? Det kräver ju så mycket som möjligt. Så många år du bara går, eller har du någon horisont när du uppvänder?
Jag har inte tänkt så mycket så faktiskt. Just nu trivs jag bra här. Jag känner verkligen att jag blir uppskattad för den speltypen jag är. Och det tycker jag känns viktigt. Och vill gärna vinna någonting också. Jag tycker vi har ett lag som skulle kunna vinna. Så, att det, så länge det går att göra det så är det kul. Jag har det här kontraktet först och främst. 2-årskontrakt med klausul.
För NHL då eller?
För KHL.
För KHL.
Ja. Men jag trivs som sagt hur bra som helst. Ja.
Det var ju lite NHL-intresse i våras. Eller det ryktades om det.
Ja.
Hur nära var det egentligen med facit i hand?
Ja, alltså... Jag vet faktiskt inte. Sånt där är alltid svårt att säga innan det finns på bordet. Ja. Så det är ju, har man ju varit med många gånger att det funnits intresse och sen framförallt därifrån. Så att, svårt att veta. Sen tror jag väl att det var, liksom, det var VM som gällde om man skulle gå bra i VM.
Det var skilt fan.
Ja, men det var lite så. Ja. Och
en 3 kronors sämsta VM någonsin.
Ja, precis. Jag spelar inte så mycket heller i VM. Så att det blev svårt att visa upp sig där och då kände jag väl mer att så här, nu vill jag spela någonstans där jag känner mig uppskattad. Och Davos låg på väldigt länge och ville hit mig. Och till slut kände jag att det var det laget som verkligen kunde vinna och det laget som jag kände att jag skulle passa in bäst i och få... Alltså, jag uppskattade för min roll liksom. För det är ju...
Nej, men så är det ju. Västerås kommit upp där, är från du är från Surahammar.
Ja, precis. Ja.
Men Växjö har du vunnit med, det var där du skitade stora genombrottet. Så var liksom, var ligger hockeyhjärtat någonstans egentligen?
Det är svårt, jag känner ju både för Västerås och Växjö såklart, och även Surahammar. Sen är det ju, alltså, det är väl samma där. Jag kanske fick liksom just då min största uppskattning från Växjö egentligen i min karriär. Och, om jag får liksom hylla någon som har betytt otroligt mycket för min karriär så är det Henrik Evertsson i Växjö. Och för hade inte han trott på mig som han gjorde liksom, så, och gett mig de chanserna som jag fick. Så, alltså man vet ju inte såklart vilken väg det har tagit, men det är ju någonting som man, när man liksom tänker tillbaka så är det ett viktigt steg som jag tog och som jag verkligen fick. Och jag vet inte om han förtjänar det alla gånger, men han trodde på mig och det var nog viktigt för mig i min karriär.
Men de borde väl ha ringt några gånger för att få hem dig senaste åren?
Ja, jo, men nu har vi väl haft lite kontakt så där. Sen har väl jag varit ganska tydlig med att jag vill spela liksom. Men framförallt är det bäst för landslaget, har jag väl tänkt tidigare. Och sen som sagt har jag alltid velat spela i Schweiz också, bara för liksom upplevelsen. Jag menar, jag är inte en sån person som liksom måste bo hemma eller så här. Jag har inga problem att bo bekvämt eller så. Och jag ser det här som ett äventyr och jag har alltid velat testa på det. Sen visste jag inte om det skulle bli KL, NHL eller om det skulle bli Schweiz. Men just till det här kontraktet så var det nog inte aktuellt att åka hem till Sverige.
Vad tycker du om Västerås projekt nu då? SHL inom 3 år och de har lagt mer pengar på laget också och fått in, ja men Johan Gustafsson väntar hem Daniel Gunnarsson också.
Jag gillar det hur bra som helst. Jag tycker det är grymt. Jag tycker att de som sitter i klubben nu gör ett jävla bra jobb. Patrik Zetterberg, fantastiskt bra människa, och Palmanen känner jag lite grann också, så att de gör ett otroligt bra jobb där och jag gillar verkligen det som händer där just nu. Jag tror att något som skulle vara fördelaktigt är att få lite långsiktighet på förväntningarna också. Ja. Ibland tycker jag att det är lite för höga förväntningar som kanske hjälper spelarna lite grann. Att liksom, ibland kanske det borde vara lite mer här som i Davos. Att liksom, även om man förlorar en match så får man fansen med sig och publiken med sig och liksom hela stan med sig egentligen. Det tror jag skulle gynna dem i deras satsning. Det är klart att det är skitbra att gå ut med att de ska gå upp och det är allting och det är så man ska göra. Men att med att det är rimliga förväntningar tror jag skulle kunna hjälpa dem ännu mer. Sen är det klart att man har förväntningar att gå upp och allting, men att svårt att formulera.
Men
jag tror att det
lite mer tålamod.
Lite mer tålamod. Alltså, det behöver inte vara så att det är världens bästa lag om de vinner en match. Det behöver inte vara världens sämsta lag om de förlorar en match. Utan det kände jag också liksom, med Växjö, att det var liksom en långsiktighet. Det var liksom så här. Det var liksom, man kunde förlora 3 matcher, men vi ändå spelar bra 3 matcher, så det kommer komma. Liksom. Mm. Och det tror jag, det lugnet tror jag att spelarna i Västerås skulle kunna bli ännu bättre av.
Ja. Men bor du hemma i Västerås på sommaren, eller hur ser det ut när du inte...
Jag har bott i Västerås, sen nu har jag bott i Stockholm i 2 somrar.
Okay.
Och sen nu köpte jag faktiskt ett hus i Västerås.
Lockas det lite av projektet då, att vända hem inom några år? Så här. Nu, det är mycket hypotetiska frågor nu. Har du liksom haft ett frö i huvudet ändå som har sått så att...
Ska jag vara helt ärlig så är det så här, så fort jag får ett sånt frö i huvudet så om det inte är inom nära håll så försöker jag slå bort det.
Okay.
För att jag vill inte fokusera för långt fram utan jag vill fokusera på att bli bättre och ta steg uppåt.
Mm.
Det är så jag fokuserar, och vinna där jag väl är. Det är liksom det jag vill ha mitt fokus på.
Ja.
Så jag menar, jag gillar både Växjö och jag gillar både Västerås. Mm. Liksom så att, det är väl egentligen allt jag kan säga, och jag har bra kontakt med båda. Liksom, så.
De skulle må bra av en svensk stjärncenter. Västerås i satsning.
Ja, men som det är just nu, som sagt, jag tycker det är kul att spela utomlands. Det känns liksom som att när man kommer hem så är det liksom semester, sommar, och när man åker så är det liksom säsong, business, lite mer. Jag gillar det som det är just nu, och jag kommer, svårt att säga, men nu har jag 2-årskontrakt och skulle väl även kunna tänka mig att spela utomlands efter det också.
Yes, Dennis Rasmussen där alltså om det nya livet i Schweiz och även lite hur han ser på sina klubbar i Sverige, Västerås och Växjö. Men Brome, för att återkoppla lite till första frågan till Dennis om hur han trivs i Davos. Hur skulle du säga att livet utanför hockeyn är?
Jag kan vara ärlig, det har varit tufft för mig. Har det. Jag är själv här. Och det är klart att det är att det blir långa dagar när du själv liksom, du får inget riktigt vardagsliv liksom, på det sättet. Så det har varit en jobbig period liksom, har det varit. Har saknat dem hemma, saknat familjen, tjejen och polarna hemma liksom. Men samtidigt så har det gått bra på isen också. Men det har varit tufft, har det. Men samtidigt så det är vad det är, och man får göra det bästa av situationen och försöka göra det bra liksom. Men alltså, det är klart att jag tror du skulle fråga vem som helst och bo själv och vara ifrån sin tjej och sin familj och allt sånt, det är klart att det är tufft att vara själv liksom. Men det är vad det är och det går inte att göra så mycket åt.
Är det hållbart över tid då att vara själv här? För jag tänkte, du har ju 2 år med av oss.
Ja, men det har jag. Tjejen försöker vara här så mycket det går också liksom. Så vi gör det bästa av situationen, så att säga. Men det är klart att att vissa dagar är jobbigare än andra dagar liksom. Så är det ju alltid. Jag tror inte det spelar roll hur du än jobbar eller vad du än gör, så tror jag ändå att man vill ändå ha ett normalt liv i sidan av. Så det var väl lite det Dennis var inne på också, att han tyckte det var otroligt skönt att sin tjej var här också, att det blir lättare att leva ett vanligt liv då. Men jag ska inte sitta här och gnälla heller, men samtidigt så är det dumt att sitta och ljuga också.
Ja, verkligen, det är bra att du är ärlig. Men alltså, när man, jag pratar ju med rätt många hockeyspelare och intervjuar dem i olika sammanhang, och vissa är ju åt det mer robotlika hållet, skulle jag säga, att det spelar inte så stor roll vad som händer utanför, utan gör jag mina poäng, presterar jag, får jag istid och vinner mitt lag, då är det egentligen skitsamma allt annat. Sen finns det de som kanske lite mer som du, att happy person, happy player egentligen. Hur har du alltid varit så här, eller är det någonting som har växt fram ju äldre du har blivit? För om vi ska vara ärliga nu, du börjar ju närmare 30-strecket.
Jag vet. Nej, men jag tror att jag fick mig en rejäl tankeställare när det hände med maten och allt sånt där liksom, vad livet är värt och allt sånt liksom.
Recapa för lyssnarna här, för de som inte har hört det tidigare.
Ja, men när jag spelade i Mora, det året vi gick upp där, så fick jag problem med att äta. Jag kunde inte svälja maten, det kändes som att det skulle fastna i halsen varje gång. Jättekonstigt, men hjärnan är starkare än vad man tror, och jag gick ner massa kilon och trodde aldrig jag skulle spela hockey längre. Och efter det så har jag nog fått en annan bild till livet. Liksom, att jag måste må bra. Liksom. Mår man inget bra så är inte livet något roligt. Liksom. Och där fick jag med en tankeställare rejält. Liksom, att är det värt det på vissa grejer liksom, att hålla på som man gör? Och sen är det klart att det tar nog mer än vad man tror på en själv när man går igenom en sån sak. Sen är det klart att många tänker, ja men fan, tugga maten och svälj den bara liksom. Men det som många varit inne på, sån psykisk hälsa som inte syns är den värsta liksom. Och ingen vore gladare än mig om det inte hade hänt liksom. Men samtidigt så är jag glad att det hände också, och att man får ett annat perspektiv på saker. Och jag tror att det är oftast det som när man pratade med sådana KBT och psykolog och sådana, så var det mycket att man är inte ensam om det. Och jag tror att det är bra också att man öppnar upp sig och berättar att man inte mår bra. Jag tycker inte man ska sitta och må in, eller hålla det inne att nej, men jag mår inget bra liksom. Och det handlar inte om att man vill ha något tröst eller något, alltså att någon ska skriva att fan, synd det om dig liksom. Det är inte det handlar om. Det är mer bara att jag tror att hur fler som vågar öppna upp sig och säga som det verkligen är, tror jag att fler skulle verkligen, ja men då kanske jag kan våga säga någonting också liksom.
Ja, för om man ska helt ärligt titta på sig själv också, så handlar det om att få ventilera och lätta på trycket, så att det inte är någonting som börjar byggas upp inom en. För till slut så brister det ju totalt. Och då handlar det ofta om att man går in i väggen eller att det är kört helt och hållet. Men du gick och träffade en psykolog, som du nämnde. Tog det ur det hålet. Men finns det här fortfarande kvar i bakhuvudet? Alltså kommer det smygande ibland?
Ja, men det gör det. När jag är stressad, när jag har mycket tankar, så varje gång jag är stressad och har tankar och sitter själv och tänker och håller på, då märker jag att maten är mer påtaglig liksom. Då blir det mer en snurrande boll i huvudet på mig liksom. Och så det är klart att jag har det kvar, men jag är bättre på att hantera det idag än vad jag var då, med de verktygen som jag har fått. Förr när det väl hände, då sket jag bara i att äta liksom. Nu är man liksom lite mer, ja, men känner man att nej, men idag går det inte liksom på samma sätt, då får man väl äta en spaghetti köttfärssås liksom, som är lättare att äta.
För du har lärt dig att sortera mat också, att du vet vad du klarar av att äta och inte.
Jo, men det har jag. Sen är jag väldigt kräsen om maten också egentligen, men indirekt så har jag ju valt de grejerna som funkar för mig, äter jag liksom. Jag ser ingen mening med att försöka äta en oxfilé liksom. Det ger mig ingenting. Visst, det är säkert jättegott, men jag tror bara att jag mår sämre av det. Sen är det klart att du måste prova hela tiden. Men nu har jag ändå insett vad jag klarar av, och då känner jag väl att jag försöker hålla det där.
Men du, det här välmåendet på sidan av. Du har varit från tjejen under den här säsongen, familjen, alla vänner. Men även förra säsongen, under pandemiåret i NHL, när du knappt fick lämna hotellrummet som du bodde på. Så det är ju 1,5 år nu, eller 1 år i alla fall ska man säga. Du var ju hemma i Örebro under den låneperioden. Som du var ifrån alla. Alltså, hur mycket tär det på dig?
Nej, men alltså, det är väl klart att det är tråkigt att missa brorsans barns uppväxt och alla sådana liksom. Det är klart att det är tråkigt liksom. Men samtidigt så här, det här är mitt yrke och det är mitt jobb liksom, och det är det som gör att man får in pengar varje månad liksom. Så jag sitter inte och klagar över det liksom, men det är klart att det är ensamt ibland. Alltså, så är det ju. Men man får göra det bästa av situationen och försöka leva ett sånt normalt liv det bara går.
Och rent krasst så är det väl pengarna som en stor del av anledningen till att du är här?
Egentligen så var det ett väldigt roligt äventyr. Som jag tänkte att jag ville prova på den här ligan, för att jag har hört väldigt gott om den och att den är väldigt rolig hockey och den skulle passa mig väldigt bra. Och det stämmer ju. Den passar mig perfekt och jag har stor roll att spela mycket, och sen så sticker jag inte under stolen med att du tjänar pengar när det här. Alltså, det är såklart du gör det. Men du tjänar ju mycket mer om du spelar i KL eller något sånt liksom. Men jag valde det för att hockeyn är rolig här. Eller alla säger att den var rolig, och det har jag fått bekräftat att den är rolig.
Men jämfört med hemma så är det ju ganska stor skillnad om man tittar på spelarbudget. Jag hörde från ett håll, eller från flera håll faktiskt, att topplagen här i Schweiz har ju mer än dubbla budgeten än vad lagen hemma i SHL har. Och tittar man på snittlönen i SHL, 112 000 kronor enligt Unionen, så ligger...
Nej, inte mer.
Nej, enligt Unionen och Sico som gjort den sammanställningen.
Räknar de importer då? Eller är det bara svenska
spelare? Jag ska bara syna mig här nu. Jag har bara hänvisat. Det är 112 000 i alla fall vad jag hört är snittet. Mm. Sen vet jag inte om det har höjt senaste åren. Jag tror att den undersökningen gjorde 2019.
Mm. Jag tänkte bara om importerna var inräknade på den. Liksom. För då känns det, om de skulle ha varit med på den, känns det att den borde vara högre. Men kanske.
Ja, men samtidigt så är det väl en del spelare som tjänar runt 35, 40, 50 000 som drar ner det ganska kraftigt också. Ja. Så att jag tror inte att det är helt orimligt.
Nej.
Men att snittlönen här i Schweiz är ju på mer än det dubbla, runt 250 000 som jag förstått det. Importspelarna, utlänningskvoten är 4 till antalet.
Ja.
Jag vet inte det, men det kanske inte du heller vet, men hur ser lönestrukturen ut kontra de schweiziska spelarna? Tjänar importerna bättre, eller är det de som är hemmahörande i Schweiz som har bäst betalt?
Jag tror att de som är... Alltså, toppschweizarna tjänar ju riktigt bra, gör de ju. Jag tror att det är många, vad jag har hört, ligger på en 700-800 000 schweizerfranc liksom. Alltså, det är 6-7 miljoner.
Och då pratar vi netto per säsong?
Nej,
säga.
Det är brutto på dem.
Är det brutto,
det är
på
brutto
dem?
Okej.
Okay. För ni importspelare förhandlar netto?
Ja, vi har nettolön. Så vi har nettolön, och så har vi bil och lägenhet i kontraktet liksom. Men de har ju inte det. De behöver ju betala allting själv med försäkringar och allt sånt också. Och all utrustning och allt sånt själv också. Men alltså, ta det, hur många hemma tjänar 6-7 miljoner liksom brutto?
Nej, det är ju ingen.
Nej, Och det är väl därför många också av de svenska spelarna är kvar i Schweiz. För att de tjänar så pass bra här liksom. Så,
och det har jag förstått också, att det har infunnit sig en bekvämlighet i den här ligan som har gjort att den stagnerat. För det finns ju kapital, det finns förutsättningar, det finns ett intresse. Vi ska gå in på läktarkulturen här, för den är ju sanslöst bra. Kanske jämfört med alla ligor i Europa. Så det finns ju verkligen en grogrund här för att schweizisk hockey ska kunna lyfta enormt mycket. Och vad man hör så är det ju kanske en främst anledning till att alla svenska coacher är här. För att de ska höja kravställningen, träningarna, ambitionen och vad man ska uträtta som spelare.
Jag tror det också är därför att de vill ha in fler importer i ligan. För att det ska bli lite mer fart på schweizarna då, tror jag.
För det ska vi säga, till nästa säsong blir det antingen 5 eller 6 i den där utlänningskvoten.
Ja, det beror på vilket lag som går upp från andra ligan då. Så blir det 5 eller 6.
Och där vill de ha upp Klåten, som är en klassikerklubb.
Ja, och sen Viss spelar de heter, va? Som där Klasen och Olausson de spelar, va?
Precis, och Pelle Hånberg är tränare också.
Ja, just.
Så det är ju svenska.
Ja, där också.
Alltså, hur är det att åka runt ute på de här isarna och bara, just det, han känner jag. Det är en polare.
Ja, men det
pratar
är
nästan
lite
mer svenska än engelska här.
Ja, men vad är det? Det är väl 3-4 lag, va, som har svenska spelare. Vad är det? Det är Sugg, Zürich, Rapperswil och Viva.
Nej.
Bila också.
11 av 13 lag har svenskar i.
Spelare?
Ja.
Nej.
Jo, jag tror jag räknade på det.
Ja, det kanske det är.
Jag tror att det bara är...
Lusanne har ingen svensk.
Nej, jag tror att det är dem och ett lag till.
Ja, det kanske det är så.
Ja, jag tror att det är 11 av 13. Och som jag nämnde, 8 av 13 lag har svenska coacher i staberna.
Mm. Men du är ju bättre koll än mig.
Ja. Men jag måste ju researcha lite. Nej, det är inte så svårt. Nej, men alltså, hur är det egentligen att stöta på alla? Och det är också landslagskompisar som spelar här.
Nej, men det är kul. Det är såklart att det är roligt att kunna tugga lite svenska på isen och vara på lite extra med dem. Men när det är match så är det match liksom. Du tänker inte så mycket på det. Det är utanför, man kan stå och snacka lite. Annars är det inget speciellt.
Det finns ju en svensk tränare som jag har träffat under den här resan. Stefan Hedlund, huvudtränare i Rapperswil, Jona Lakers. Det är ju lite succélaget den här säsongen tillsammans med er.
Ja, de har också gått väldigt bra. De hade en tuff start på säsongen. Sen har de vaknat till och vi mötte dem borta, och då tyckte jag att det var en av de bättre lagen vi hade mött faktiskt. De spelade ut oss totalt, gjorde de. Men det är också så här, i den här ligan, vi hade Bil hemma. De ledde serien, vi vann med 8-0. Alltså, vet, man tänker så här, vad är det som händer?
Jag tycker det låter lite som Hockeyallsvenskan. Man vet inte riktigt vad, ja,
fast nivån är inte
sig
där, skulle jag säga.
Nej, inte nivå, men oförutsägbarheten.
Ja, det skulle jag säga. Du, i SHL så vet du ju typ, Färjestad-Luleå. Det kanske blir kan vara en tvåa där idag. Men det kan, alltså det är inte så att du bara sitter och jag får nog någon helgardera kanske. Du har ändå lite hum om vad det blir. Här så kan det ju... Alla slår alla. Vi åkte ner till Ashwa.
Ja, precis, i fredags.
Fredags torskade...
Det är ju jumbolaget deluxe här. De har 13 poäng inspelat.
Ja.
Ska vi säga det för lyssnarna också. För det är inte så många som lyssnar på det här, tror jag, som har koll på svensk ishockey.
Och det är lite tråkigt faktiskt. För att jag tror att många skulle... Dock så förstår jag också att det är svårt att veta vart... Du kan inte se den här hockey någonstans. Den går inte på tv. Den går här nere liksom. Men jag tror om många skulle kolla på hockeyn här, så skulle de faktiskt bli lite så här, jävla rolig hockey att titta på.
Ja, alltså de två matcher jag har sett nu, det är typ de roligaste under hela säsongen.
Mm.
Och då har jag sett ganska många ishockeymatcher i SHL och Allsvenskan det här året. Men Rapperswil, Jona, Lakers.
Mm.
Låg spelarbudget, ett väldigt ungt lag. Och vi ska ta och höra lite vad Stefan tycker om säsongsinledningen och även om det här projektet i Rappi.
Nej, vi hade en väldigt tuff start. Men det som var bra var att vi var väldigt tydliga i media och med laget och med hela ledningen när jag och Bert kom hit, att det kommer att ta lång tid att sätta ett nytt system, att sätta nya vanor, att sätta en ny träningskultur och framförallt att träna mer mängd kommer att ta tid innan vi får resultat. Så vi kommunicerade det ganska tidigt, så det tror jag var nyckeln. Började med några förluster och sen dess har det gått åt rätt håll, och nu är vi inne i en bra trend, och framförallt så upplever jag ju att nu börjar vi som laget svara lite grann på det vi har gjort här. Så att startade så där och har blivit bättre och bättre, om man sammanfattar det.
Vad är det för typ av idéer rent hockeymässigt då, som ni har försökt föra in?
Men alltså, det här är ju saker som man gör i Sverige sedan tidigare, och träna lite mer, ha lite mer individuell träning, ha lite mera fys, ha en vardag som ser ut som en hockeyspelare gör i Sverige, att du kommer in 9, du är färdig klockan 1, baka in teori, baka in det nya spelsystemet, och göra lite som man gör i Sverige på senare åren är ungefär det vi gör, och det är ju en stor skillnad mot för hur man har bedrivit verksamheten här tidigare.
Det låter nästan som att ert uppdrag är att professionalisera schweizisk hockey och Rapperswil i synnerhet.
Nej, men det är ju det. Vi är ju hittagna för att egentligen för att få resultat i det långa perspektivet. Det här är ju, vi har tagit in jättemycket unga spelare. Jag såg någon sammanställning igår att vi är ett lag som spelar minuter klart med mest unga spelare i ligan, vilket är jättekul. Så det visste vi också skulle ta lång tid, så att att bygga den här utvecklande miljön, att bygga den här high performance culture, det är ju vårt stora jobb. Sen att det kommer att ta tid för resultaten att komma, det är vi medvetna om. Och vi kommer säkert att ha några liksom fallgropar här längs resan så. Men i det långa perspektivet så tror vi att det blir resultat av att förändra allt från fys till återhämtning, till is, till spelsystem och alla de vanor vi försöker förändra. Tror vi är resultat över tid.
Det du pratar om nu, tror att det är en av anledningarna till att Rapperswil faktiskt slåss upp i toppen av schweiziska högsta ligan? För det, sen de gick upp från andra ligan, så har det varit mycket bottennoteringar. Trots den här semifinalplatsen i slutspelet, så har det ändå varit långt ner i tabellen de har huserat.
Mm. Nej, men du har helt rätt. Och det är precis det som vi försöker göra över tid, och att vi ska etablera oss lite högre upp i tabellen och kunna vara slåss högre upp. Och det kommer ju att ta tid. Det är säkert en stor del i att vi har fått lite snabbare resultat än förväntat. Men framförallt är det en jättebra grupp. Det är ingen revolutionering vi gör så. Men de har köpt det vi gör och följer det och gör det på ett fantastiskt sätt. Så att vi är tacksamma att vi har så många bra
återfärder. Att få göra den här resan och det här projektet med Bert då, hur är det?
Nej, men det är jättekul. Vi känner varandra sedan lång tid tillbaka, så har vi pratat länge om att ta något lag ihop. Det som är lite speciellt kanske, jag tycker då, det är att GM:en som är här då har jobbat med i SOG då, så att vi har en personlig relation och har jobbat ihop, vilket jag tycker är viktigt. Så att vi har också sportchefen med oss på det här, så att jag tror att det är lättare också att göra en förändringsprocess om man är två tränare, om man är en hel stab tillsammans med en GM som försöker göra någonting, och vi är på samma vi tänker likadant allihop, så att det underlättar ju något fruktansvärt. Så att, nej, men Bert gör ett fantastiskt jobb och är jätteviktigt för det.
Du kan säga Jannik Steinman också, som är general manager. Försöker ni kanske gå lite mer mot det svenska hållet på nyförsidan också? Det är bara Emil Ljuse just nu, men har du försökt vara på honom lite att Jannik, vi tar några svenska killar också?
Jo, men det gör vi. Och det är ju inte för att jag är svensk, utan det är för att svenska spelare kommer väldigt långt i sin process med att vara professionella. Svenska spelare är ju väldigt goda ambassadörer för både träning och återhämtning, och är vana att träna på en bra nivå. Så att vi är ju väldigt noggranna med det vi tar hit, att det är spelare som kommer från den miljön och vana att träna och träna hårt, och det gör att de kan anpassa sig här ganska snabbt.
Om man tittar runt i den svenska högsta ligan, så är det över 60% som har svenskar i sina coachstaber, och 4 lag och huvudtränare som är svenskar också. Vad är förklaringen till det, skulle du säga? För det har ju aldrig varit på den nivån som det är just nu.
Dan Tagnes.
Är det så enkelt?
Nej, men jag tror att det är så. Jag tror att det är väldigt trendkänsligt här, och förut var det kanadensiska tränare som var framgångsrika, fick bra resultat, och var det mycket kanadensare i USA coacher här. Nu har Dan kommit hit och revolutionerat schweizisk hockey och vann i fjol och gjort ett fantastiskt arbete i SOG, så att jag tror att det är han som har öppnat dörrarna för många svenskar här nere.
Nu ser du på den svenska invasionen, för det är nästan lika många svenska tränare här som hemma i Sverige.
Jag tyckte att det var jättekul när jag var på uppstartsmötet här, och jag sa till min fru när jag kom hem att jag kände faktiskt mer folk här än vad man gör på SHLs uppstartsträff. Så att jag tycker det är jättekul, jag tycker det är superkul. Jätteroligt för svenska tränare att få möjlighet att komma ner och på här. Det är ett fantastiskt land och en fantastisk kultur, så att jag tycker det är superkul.
Vad tjänar man som tränare här nere kontra hemma?
Ja, nu fick jag en fråga om det här av en lokal tidning, och det blev ryckt ur sitt sammanhang här. Men
det här är ju en podd, så då får du verkligen dina ord rätt.
Ja, precis. Ja, men jag menar ju på att Rickard Grönborg och Dan Tagnes är här och inte SHL. Det beror ju på att lönerna här nere är lite bättre. Så att tränarna här nere tjänar bra.
Har du något, jag förstår att du inte vill prata dina siffror, men har du något spann där i alla fall som du kan placera in de svenska tränarna i?
Nej, men jag tror att många tjänar nog, de tjänar nog netto där de har brutto i Sverige och lite till, tror jag.
Familjesituationen då? Hur har ni löst den? Är de här nere med dig eller är de här med Sverige?
Ja, det är en bra fråga. Jag har en stor familj så att det är lite blandat. Nej, men jag har ju tre pojkar. Jag har ju William, spelar ju som import här i Sog Academy här. Farmalaget till Sog där Dan är tränare. Och sen har vi en dotter som bor i Sverige. Och sen har vi ju två pojkar som bor här med oss då, och spelar här i Rappersville och trivs jättebra. Så att de är vana, de har gjort två tider i Sog här. Och de båda två, eller alla tre, strävar ju mot att få en schweizisk licens här på två år till. Så att jag tror att de lär sig jättemycket. De lär sig jättemycket språk, ser andra kulturer, ser ett annat skolsystem. Så att de kanske knorrar ibland, men jag tror att i långa loppet kommer de nog att se det här som något positivt också.
Men det här är ju din andra vända nere i Schweiz. Vad tycker du har förändrats sen senast? Vad var det som drog dig tillbaka hit?
Nej, men förra svängen så funkar det inte riktigt fullt ut med min dotter här. Så att det var väl en grej som pekade på det. Och nu den här svängen är det ju en stor skillnad att vara huvudtränare mot att vara assisterande tränare. Det är en jätteskillnad. Jag är jättetacksam för det år jag hade med Dan och lärt mig jättemycket av han och tycker han är en fantastisk tränare. Men nu är det annorlunda att försöka styra mera saker och vara mer involverad och ta lite mer beslut. Sen tycker jag också att ligan har blivit bättre sen jag var här också. Jag tycker det är betydligt högre klass, och det ser man ju också när schweiziska spelarna var och spelade i Karjala Cup. Det var många av dem som gjorde det bra där, så att tycker ligan har utvecklats i en positiv bemärkelse.
Då kan väl gå in lite på det. Vad tycker du skiljer kontra SHL som du har varit i under flera säsonger?
Nej, men jag tror att SHL är nog Europas bästa defensiva liga. Jättesvårt för toppspelarna där att göra mycket poäng och synas, få utrymme. Se en spelare som Jocke Linsen som är en av de skickliga spelarna i Europa. Han gör precis över en poäng och får göra stora delar av det i powerplay. Här nere är det ju en betydligt öppnare hockey, och stjärnorna här, de har en gul hjälm och de syns och de får utrymme och syn. Så att det är en mycket mer offensiv hockey, mycket mer fram och tillbaka än vad det är i SHL. Och sen är det också den stora skillnaden, här spelar ju alla lag olika. Alla lag har ju sin karaktär och spelar utifrån sitt material. Och i SHL kan jag väl tycka att fram till i år kanske att många lag spelar som Frölunda eller som Skellefteå gjorde för en par år sedan. Så att mycket olikheter, och sen är ju varje match en stor fest med fans som har lite fotbollskultur, och det är ett otroligt drag runt matchen. Så att det är roliga matcher och rolig hockey att se på.
Bättre drag än hemma?
Ja, alltså tyvärr, om jag hade fått uppleva slutspelet mot Rögle och mot Luleå, sjunde avgörande med publik, fullsatt Skellefteå Kraft hoppande, då hade jag nog sagt att det var fantastiskt. Men jag fick aldrig uppleva det på grund av corona i fjol. Så att, jo, men det är skillnad, det kommer du säga när du är på kvällens match också.
Ja, vi nämnde det kort innan intervjun här med Stefan, att läktarkulturen är fantastiskt bra här. Och jag har ett sånt klockrent exempel på det. Rappersville mot Bern. Rappersville leder med 2-0. Otroligt bra drag på båda klackarna. Även på sittplatspubliken. Bern hämtar upp till 2-2. Fortsatt bra tryck. 2 minuter kvar av matchen. Bern gör 3-2. Då tänker jag att det ska bli den typen av reaktion som man ofta ser hemma. Att det blir lite burop, det är några som suckar. Och med bara 2 minuter kvar av matchen så är det ganska många som lämnar arenan också. Här drog de ju igång ännu värre. Alltså, jag fick stå päls uppe på pressläktaren. För att det bästa trycket, det var när Rappersville hade tappat matchen och låg under med 3-2. Och även igår när ni förlorar mot Friburg Gotteron. Alltså, ståplatspubliken här, hur de...
Du hatar inte säga Gotteron.
Tycker du uttalet är bra? Eller?
Jag vet inte.
Inte jag heller. Eller är det Gotteron?
Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Men det är faktiskt någonting som du säger. Det är helt otroligt faktiskt hur lite klagomål det är på läktaren. Liksom, det är ingen, om du kommer in och sen i powerplay tappar du pucken så lägger de ner den igen. Hemma så är det lite åh! Men här är det mer så här, kom igen. Ja, men det är liksom ingen så här, och efter matcherna, du vet, torskar man hemma, då åker du förbi och så klappar du lite med händerna, typ tacka publiken liksom. Här, då får du ställa upp som att du har vunnit och slå klubban i isen och göra vågen liksom.
Exakt.
Även fast vi förlorar. Så det är en helt annan läktarkultur på det sättet. Men sen är det väl också det är bira på läktaren och det är glada miner. Liksom.
Men det kan det vara hemma också. Men det är inte...
Får man göra det hemma? Kanske man får.
Ja, alltså, ja, nu är det folk som dricker på matcherna hemma. Det skulle jag absolut säga.
Men på läktaren, ja.
Nej, inte på läktaren.
Man får inte det.
Nej, men jag vet inte om de ändrar. Men jag för mig att man bara får äta runt barerna och vid olika restaurangdelar.
Mm.
Och att man inte får ta ut ölen till sitt och ståplats.
Nu kommer du få många mejl.
Läktarna.
Kommer säga så här, var, vet inte att vi får dricka bira eller?
Jag har faktiskt ingen aning. Men jag tror att man inte får göra det för att det finns en risk att ölburkarna kastas in mot isen.
Men har de inte så här pappglas bara?
Jo, de kanske har gått över till det.
Jag står på med att de får dricka öl hemma i Sverige.
Alltså, jag har för dålig koll. Jag går emot dig. Har vi en middag, ett bett här?
Ja.
Ja, okej. Okay. Maila in då. Eller skriv till oss på sociala medier.
SHL, du som... Vem är vd där? Det är hon, vad heter hon?
Jenny Silverstrand.
Ja, hon får svara.
Ska hon lösa det? Kan inte random åskådare bara ta på sig det som har druckit en öl?
Jag vill verkligen en säker källa.
Okay. Ja, men vi kör Jenny då. Hon har ju varit med i podden också. Kan vi göra ett litet... Ja. Lite reklam för hennes avsnitt. December 2020 om ni vill lyssna på henne.
Fick du in det också.
Exakt. Bronkes ordinarie avsnitt. Vad är det? Mars 2020 typ?
Ja, någonstans där va?
Ja, jag tror det. Det är dock en del klagomål jag har märkt på domarna här. Alltså det är ju rätt likt som hemma i Sverige. Men är det ett domslut som går emot hemmalaget, då är det rätt hög ljudkliss inne i arenorna.
Ja. Det är faktiskt någonting som är riktigt... De blir galna på det liksom. Vi mötte Ambri borta. Fick en 5-3, vet du. Det haglade i mynt på isen. Och, alltså det var helt... De slutade aldrig, vet du. Alltså det var sånt jävla liv då. Men
Bert Robertson sa det till mig. Det är eller jag tror att det var Bert i alla fall. Att det är mer av en fotbollsläktarkultur.
Ja,
på läktarna här i Schweiz.
Mm.
Och då tänkte han väl kanske lite på hur det ser ut i allsvenskan hemma.
Ja.
Att det ser ut som, och dessutom mycket flaggor och trummor och lite allt möjligt som höjer läktarupplevelsen.
Ja, men de kör lite sitt egna race här. Roligt också. Sen är det klart att det är kul att de är på domarna också. Men det som jag har sagt innan, alltså SHLs domare de är bra alltså. De är riktigt bra.
Bättre än här?
Ja.
Okej. Okay.
Ja. Alltså det är lite svårt också, för här är mer tillåtet. Här kan du slå 7 gånger på benskyddet eller 7 gånger på armen. Så ena dagen då är det en visning, andra dagen är det ingen visning.
Men du åker runt och tuggar lika mycket med domarna här nere som hemma.
Ja,
det märkte jag tydligt.
Ja, men igår...
Efter matchen också skulle smöra lite för dem. Och
ja, jag är rädd att få en diving igen eller?
Ja, just det måste vi prata om också. 19 lök för en diving. Har du gått och blivit en sån spelare?
Alltså det är helt otroligt. Den där, de har ju gjort en video av det. Så man får ju se videon. Alltså hemma i Sverige så blir det ju... Där tror du blir anmäld först och så får du skicka in din förklaring.
Så är det, exakt.
Här såg man det på Twitter.
Ja, det lät inte så
professionellt. Jag fick det skicka till mig att
du är anmäld.
Nej, inte anmäld. Du har fått en böter.
Ja, okej, okay, så du var inte svars om att du
nej,
hade,
så, och sen
hade tagits
så,
upp i disciplinnämnden.
Nej. Så de hade redan bestämt att jag skulle få den. Och sen sa de, du kan skicka in en överklagan om du vill, men du kommer inte vinna. För jag ringde upp till sportchefen, eller sportchefen ringde mig och berättade liksom. Du har
Janne?
Fått den här, ja. Du har fått den här och...
Vad tyckte Chris Volvo om det?
Jag vet inte. Han sa inte så mycket om det. Det var bara att betala och se glad ut. Men grejen är att det var så sjukt det där. För då kom ringde han mig och bara, du har fått en böter på 2000 Swedish Franc för diving. Jag bara, va? Vart då någonstans? Han bara, du, jag skickar klippet till det här. Skickande. Och de har gjort det. Det ser ut som att de har slow motion alltså 789 gånger. Och grejen är att jag går från höger ben till vänster ben och sen ska jag hoppa förbi killen och topickar. Och när jag ska hoppa förbi han så sätter han klubban mellan mitt ben och drar till. Och då ramlar jag. Jag vill ju hoppa förbi han, men då ramlar jag. Och då fick jag en diving på matchen fick jag en diving liksom. Jag tänkte, ja, det är väl ingen... Jag sa till domare, skämtar med mig liksom. Alltså, vad ska jag göra? Händer det där igen så är det 10 gånger av 10 så kommer det se exakt likadant ut. Det blir rätt dyrt för mig då, sa jag liksom. men i alla fall... Och
sen, så, nöjd på dig.
Och sen så fick jag ju prata med den där... För jag sa till sportchefen, jag vill veta... Jag måste ju få veta vad det är som händer liksom. Så jag fick någon nummer till någon kille här som har hand om böterna och det. Så jag ringde han och bara, tja, vad är det här liksom? Han bara, vi har bestämt att det är en diving och jag är ledsen, men du kan nog inte göra någonting åt det ändå, för du kommer inte vinna. Och om du ska gå vidare med det, då måste du betala extra. Då tror jag det kostar 500 franc. Det är 5 lax till för att du går vidare, men du vet inte om du vinner.
Nu har du hållit en monolog länge här. Alltså, ja, men jag har sett klippet, den var solklar.
Alltså, jag är så trött på det här. Alltså.
Jag tycker att det borde ha varit dubbla straffet.
Ja, ge mig 40 lax i böter istället.
40 lax och 5 matcher. Hur många matcher fick du sitta på sidan?
Ingen.
Men det var bara böter.
För diving får inte det, men det är ju...
Nej, men det tycker jag man borde här nere. Med tanke på att det är så många svenskar som åker dit.
Kalle... Det är som är grejen. Det är bara vi importer som åker dit.
Kalle Klingberg, 3-4 veckor senare. Ja, men
den kan inte snacka bort.
Nej.
Han körde ju någonting med armarna, han körde i vågen.
Han sa ju också att det är sent speciellt.
Han gnällde på den först med det, träffade han med landslaget. Och då de kom ut och sa han det. Fan, det var ingen diving. Och sen så tittade han på den igen, han bara, armarna kan jag nog inte snacka bort.
Men alltså att du inte fick någon information innan och att de verkar driva det här ganska hårt mot importspelarna. Det är kanske en ligaorganisation som behöver lite dollares.
Eller ja, men de säger att det brukar vara här vid jul de ska dra in flisen liksom.
Är det så?
Men Omark, han åkte ju på en. Han var ju nästan på väg att åka hem. Liksom,
förra säsongen?
Ja, han fick ju någon crosschecking i ansiktet.
Mm.
Och det var inte ens en diving liksom. Han fick en crosschecking i ansiktet och fick en diving liksom. Men de är väldigt hårda mot oss importer liksom.
Men åker du dit en gång till för diving, då drar du hem då?
Alltså du blir helt galen. Alltså det finns inte.
Du sa landslaget där.
Ja.
Du var ju iväg tillsammans med bland andra Carl Klingberg. Spelade samma kedja med honom och Anton Lander.
Mm.
Ni hade ju ruggigt bra stäm. Bästa kedjan i Tre Kronor. Hur kände sig själv?
Jättebra. Kul att spela med två fantastiskt duktiga spelare. Lander, otroligt bra center. Skicklig. Gör en annan bättre liksom. Klingberg, hårt jobbande, vinner mycket puckar och alltså vi klickade väldigt bra och spelade väldigt bra, så vi hade en bra turnering skulle jag säga.
Verkligen. Och Sanne Lindström skrev ju det hos oss på Expressen att Anton Lander, bästa svenska centern utanför Europa, nej utanför NHL såklart, i Europa utanför Europa, spelar i Zug Schweiz. Så jag tycker vi lyssnar till vad Anton själv har att säga om de fina orden från Sanni.
Nej, det vet jag väl inte, men det är väldigt kul. Sanni är den som har fostrat mig när jag kom upp i Timrå, så att jag ser väldigt mycket upp till Sanni och han har format mig både som person och spelare. Det är kul att höra det, men hålla med det vet jag inte. Jag tycker det finns väldigt många bra center ute i Europa. Så det, jag tänker inte riktigt så, utan försöker jag mitt bästa varje dag, både match, träning, även fast det kanske inte riktigt ser ut så ibland, men man försöker alltid bli bättre, och, men det får jag tacka för.
Nu är landslagssäsongen inledd och det känns som att du, Bromé och Klingberg hade bra stäm inledningsvis i alla fall.
Ja, det får väl hålla med om. Jag tyckte vi hittade en bra kemi där. Kalle kände ju härifrån Zug när vi åkte dit och vet hur han vill ha pucken och hur han spelar, och Bromé är ju den som ska ha mycket puck, framförallt i ingångar eller i anfallszon. Han är duktig på att hitta blad och köpa sig tid åt mig och Kalle, så får stångas lite grann framför mål och hitta en öppen yta.
Men du, det här äventyret i Schweiz i Zug då, hur har det varit så här långt?
Väldigt bra hittills. Vi åkte ur Champions League, vilket inte var bra, men så just nu är det bara full fokus på ligan. Och vi har ett bra lag. Vi har haft lite otur med skador, långtidsskador också. Men vi håller på att bygga ihop. Vi håller på att bli bättre. Det är en process. Allting händer inte över en natt, utan det är någonting vi jobbar på varje match. Och Dan och vår tränare trycker ganska hårt på träningen också. Så att vi har en bit kvar till vår topp så att säga.
Du har ju många år i Ryssland bakom dig. Kan du jämföra lite hur ligorna ter sig och kanske hur det ser ut spelmässigt och lite kanske kvaliteten också?
Jag skulle säga att Schweiz-ligan är lite mer öppen hockey. Lite mer flängande fram och tillbaka. Mycket mer skridskåkning också för den delen, vilket säger sig själv när det blir den lite Hawaii-hockeyn. Fast det tycker jag är fel ord, för det är fortfarande väldigt hög kvalitet på på hockeyn. Ryssland lite mer tillbakadraget, mer styrspel, mer taktiskt över hela. Det var en gameplan och den skulle följas. Och så var det bara. Och, men sen att jämföra livet utanför är väl att man sover hemma i sin egen säng och ser din fru och dina barn varje dag, vilket var ganska, om inte det viktigaste beslutet till varför vi hamnade här.
Kan du gå lite mer in på detalj hur man lever i Schweiz kontra Ryssland? För du har ju pratat om tidigare att det var lite mer av ett internat kanske, i alla fall i en av klubbarna. Nu kanske det var så i Jaroslav också. Mm. Men hur är det att leva ute i det öppna samhället, om man ska säga så, här i Schweiz?
Nej, först är man lite folkskygg med coviden som har varit också, men just det här att vara hemma varje dag och vara med barnas utveckling varje dag, tycker jag det är mycket nytt på våran yngsta, som jag märkt att jag missar på den äldsta. De var borta mycket i Ryssland på, det var väl oftast 7-8 dagar i sträck och sen hemma i 10 och sen borta i samma igen, så att den biten är stor skillnad. Och sen och vara ute bland människor, vilket vi bodde väldigt bra i Ryssland, vi trivdes väldigt bra, det är inte det jag menar, utan vi hade en väldigt bra tight grupp som bodde där på basen då, och hade ju allting där, så att det var inget fel. Men nu är man ute och försöker hitta rutinerna här och försöker anpassa sig i miljön och kulturen.
Vad är längsta borta resan här i Schweiz? Det kan inte vara många timmar du sitter på en buss.
Nej, jag tror vi har en till och med här imorgon borta mot Genève. Tyckte Kalle snacka någonting om 3,5 timme. Så får vi mjuka upp ryggen efter den korta bussresan. Men det, nej, men skämt åsido, så är det, vi ligger väldigt bra till på kartan också här i Zug. Det är många nära borta matcher där du kommer hem. Någon gång runt 1 är väl ofta som man är hemma i lägenheten igen och spelar dagen efter, oftast på helgerna. Så att det är mycket matcher, mycket back-to-back, men när du väl kommer in i det så tycker jag det funkar jättebra.
Men om vi även väver in, jag tänker, strukturen och hur väl planerat och ordnat det är i Schweiz, så måste det vara fantastiskt att bo här. Och så om man tar in naturen också, hur vackert det är, så det blir som ett helhetspaket av det hela.
Ja, absolut. Vi har gjort några utflykter här och upp till någon berg och bara att gå ut på promenader och titta runt är en grej som vi gör ganska ofta, vilket man glömmer bort ofta, vart man är och titta runt när omkring, vilket är ganska häftigt också. Man behöver inte åka iväg flera timmar för att få se någonting, utan det ligger ganska nära till hands.
Är det en fördel, eller det måste det vara, med att kunna välkomna familjen lite oftare också? För det är inte en så lång flygresa från Sverige hit ner.
Nej, och inget visum heller som det var i Ryssland, vilket var krångligt. Och fram den turen med till ambassaden och få tillbaka pass och sen boka resan lite grann. Hjälp med här, vi får några sms ibland att vi kommer till helgen och det, ja, man är alltid välkommen här. Vi fick en liten större lägenhet också för just den saken, att folk ska kunna komma och hälsa på oss nu när vi bor så pass nära.
Följer du Timrå? SHL, ser du matcherna?
Ja, det gör jag. Så ofta jag kan. Och vi spelar ju oftast tisdag, fredag, lördag, så att torsdagsmatchen brukar jag sitta framför soffan och kolla.
Hur mycket våndades du över beslutet att välja Zug istället för Timrå?
Det var inget lätt beslut. Det var, många delar man skulle väga in. Och vi kände att vi var inte riktigt klara utomlands. Vi ville testa på Schweiz och Zug kändes som ett väldigt bra paket. Och det var just som jag var inne på tidigare, just den här att kunna vara hemma varje dag. Väger in otroligt mycket och Zug är också en toppklubb i den här ligan. Så att, suget på att vinna och vara nära till familjen var viktigt.
Du har ju Gagarin Cup. Hur mycket liksom drivs du av att vinna i fler ligor innan den dagen du kanske väl vänder hem?
Jag tror inte det behövs vara olika ligor, utan bara vinna. När du fick smaka på det där i Ryssland och första gången fick vinna någonting stort, så man blir inte mätt på det, utan det är mer att du får det där verkliga suget att nu, man bryr sig inte så mycket om sin egen prestation, utan det är laget som ska fram och det är laget som ska stå där på sista matchen. Och fira tillsammans. Du får ett speciellt band också med de där vänner. Kanske därför också man trivdes så pass bra i Kazan. Många nära kompisar och den biten. Men just drivet att vinna tror jag, det driver nog mest varför jag spelar hockey just nu.
Vågar du på en liten teamanalys? Varför de har hamnat i botten här under säsongen?
Nej, så jag kommer inte vara tränare efter min karriär. Det jobbet och tid de lägger ner och försöka vända på stenar. Utan jag är mer utav den att lyssna på tränarna och lita på att de vet vad de säger. Så gör jag det de säger istället.
Hur ser du på framtiden då? Om vi ska blicka lite längre än den här säsongen med SOG. Vad tror du att den kommer innehålla? Och hur länge ser du själv spela om vi ska dra in den också? Det är inte kanske så många år kvar. Who knows?
Nej, det vet man aldrig. Min nära vän Sebastian Eriksson fick ju sluta här. Så att man ska ta varje säsong och njuta av den. Man vet aldrig vad som händer med skador och allting som är just nu. Just nu är fokuset på SOG här. Vi hade jag skrev på ett 1+1 kontrakt och vi funderar, vi pratar, men fokuset ligger ju ändå på jag har svårt att tänka så pass långt fram utan
Är det lite mer åldern också att man förut så kanske man blickade över en 5-10 års horisont, men nu när du har tickat över 30 så kanske det är bara nästa match, nästa månad lite mer naturligt.
Lite så är det. Jag är inte det här liksom, jag måste hitta bästa stället att utvecklas på eller bästa stället att bli starkare på, vilka har den nya grejen och den biten har jag släppt mer eller mindre, utan jag vill vinna och det kändes väldigt bra att komma hit. Vi har bra möjligheter, bra lag, men just som du säger, det är liksom, man får ta det dag för dag och match för match. Det är hemskt med de skador som har kommit på många spelare här bara den här säsongen.
Du var ju med OS 2018, snöplig kvartsfinalförlusten mot Tyskland. Nu vet vi inte om det blir NHL-spelare inte i Peking. Hur ser du på om det skulle bli ytterligare ett OS-äventyr nu 2022? Kanske ta lite revansch också?
Först skulle jag tycka det var väldigt tråkigt om inte NHL-spelarna får åka.
Du känner trots att du kanske ska få chansen istället?
Ja, det tycker jag. OS är till för de bästa. Och där har Sverige otroligt många bra NHL-spelare som jag skulle också vilja sitta och kolla på de matcherna om man är supporter. Men skulle det inte bli så, det är klart att en dörr öppnas för oss i Europa och det tåget vill man ju hoppa på så fort som möjligt om man skulle få möjligheten att vara med.
Grymt. Så säger jag stort tack, Anton.
Tack, Harry.
Ja, men okej. Okay. Bra med vakna. Är du med?
Ja.
Väldigt subtilt, ja.
Ja.
Jag vill höra att du är igång.
Ja, jag är redo.
Bra. Det är lite tråkigt ändå att du och jag inte bo på samma plats, att vi kunde göra det här oftare. Framförallt nu när det var bra ljud båda två också. Förra säsongen när du var med i podden, du och Jonas Dahlén. Då hade ni så
Tanja, han som spelar NHL.
Har ni kontakt?
Ja, vi kan prata ibland.
Så jag förde er samman. Vad vackert.
Ja, det ska jag nog kanske säga att du gjorde.
Ja, det är kul att det går bra för honom.
Ja, men
den tredje poddmedlemmen.
Ja, kul. Skadad i natt blev han där. Så det var lite tråkigt. Men det har gått bra för han. Det är roligt. Podden gör ju susen, så att säga. Han var lite rädd när han inte var med.
Det gick riktigt trögt för honom efter till fjärde gästinspelet till podden tillsammans med dig.
Ja.
Och sen så tackade han nej efter det. Där snackade vi en vidskeplig kille.
Ja, han var riktigt nervös där. Han tänkte att de inte skulle gå upp om han fortsatte podda. Liksom.
Exakt. Så det var därför han inte var med halva säsongen. Jag tycker vi pratade lite svensk hockey också. Med tanke på att du tittar väldigt mycket på både SHL och Hockeyallsvenskan.
Mm.
Tycker om högsta ligan om vi börjar där då, så här långt?
I år känns den väldigt, väldigt jämn. Väldigt svårt att veta vilka...
Det säger alla varje säsong. Säg något annat.
Nej, men alltså, men allvarligt. Vilka lag ska komma topp 6?
Man har hyfsat god koll på det.
Nej.
Nu är det trött analyser. Jag vill ha något annat.
Aha.
Du, helt ärligt, på rak arm, du kommer pricka 4 av 6 lag.
Jo, men det är väl klart att jag prickar 4 lag, för 4 lag är en typ redan klara. Men...
Ja, då är det ju inte så ovisst.
Men fast ändå så är det.
Fast här nere i Schweiz, där är det ju typ 7-8 lag som kan hamna topp 4.
Ja, här kan man hamna utanför slutspel också.
Ja, exakt.
Ja, okej då. Det är jävla tråkigt det blev så nu då.
Men, ja. Ha en annan take på SHL tycker jag. Än att det är jämnt.
Ja, men det enda folk pratar om i SHL, det är ju Färjestad. Det finns ju inte en dag det inte står någonting om Färjestad nu.
Ja, men det är för att de är krislag nummer 1.
Krislag och krislag? Ja, kanske. Men
fet budget, satsat enormt mycket för att
men har de så jäkla... Tjänar alla så jäkla mycket då egentligen? Eller har alla bara...
Karv är ju en topp 3 budget i SHL.
Ja, har inte de alltid varit där i alla fall?
Jo, de har alltid varit högt upp.
Ja, och vad är det men som de gör att de blir så... Är det nu bara för att alla har kommit hem?
Ja, och att jag minns att jag pratade med Peter Jakobsson i mars det här året. Och då sa han att ja, vi kommer börja kapa i spelarbudgeten. Det kan bli 20% lägre än vad vi haft. Sen då när säsongen började så hörde man att ja, den låg på samma nivå. Kanske lite högre till och med. Så de har ju satsat ganska ordentligt.
Ja.
Ja, så det är inte orimligt att Färjestad nämns i olika mediekanaler, tycker jag i alla fall.
Nej, men de är ju väldigt upphåsade på det sättet. Men jag tycker ändå att ett slag som Malmö, hur mycket har inte de satsat då?
Det är bra inspel.
Och de är ändå...
nästa krislag på gång här.
Ja, men lite sådär att de satsade lika mycket nästan som Färjestad. Om man tänker efter alltså vilken trupp de har mot vad de inte haft förut. Och då... Vad har de? Kanske har de 2 eller 3 poäng mer än Färjestad eller? Eller mindre eller vad de har?
Ja, de ligger där i samma område.
Men det är inte de det skrivs om. Det här är ju Färjestad. Och det, ja. Men det är lite så här, det är väl för att det är en klubb som har varit uppe i toppen hela tiden också liksom. Och sen så har det ju hänt väldigt mycket grejer i den klubben just nu liksom. Assisterande tränare som har lämnat och sportchef fick lämna nyss. Och det är väl lite, de försöker nog trycka på alla knappar de kan göra där.
Men jag tycker vi pratar om dina 2 tidigare klubbar också.
Mm.
Jag skulle säga att för båda har det varit missräkningar så här långt den här säsongen. Framförallt för Mora, som de flesta hade som topp 4-lag i Hockeyallsvenskan efter ett fint fjolår.
Mm.
Och Örebro inte riktigt tuggat igång heller, känner man.
Nej.
Men jag tänker vi börjar med Mora.
Ja, och det är ju rätt intressant med Mora. Det som alla säger att man pratar om det här underliggande siffror. Och de är topp 5 eller vad de ska vara i serien. Men så ligger de näst sist. Men de har väl haft för dåligt målvaktsspel helt enkelt. Tror jag att vad jag har sett så är det väl där det har varit lite strul. Liksom, att jag har släppt in lite för mycket mål. Och...
Jag skulle säga att försvarssidan också.
Ja, men försvar, alltså, det är väl det målvakterna är väl det försvaret. Liksom.
Ja, men det sitter ihop. Men jag tycker att målvakterna som är Ljunggren var, de har ju... Kanske inte presterat innan förväntan, men de har ju satt sig i situationen som var alldeles för svåra också.
Ja, men det är ju så. Det är, om det är tungt försvarsspel så blir det målvakterna som blir lastade.
Ja, så är det ju. Men jag måste säga att jag tycker att Mora var extremt naiva när de byggde den här backsidan. Alldeles för ungt och obeprövat. Jag kan ju förstå att man vill ha, precis som i fjol, ungdomlig entusiasm och tänka att vi tar killar som vill uppåt. För har man en hög ambition, då vill man hela tiden utvecklas och då kommer man över tid var det topplag i Hockeyallsvenskan. Men de glömde ju en del viktiga pusselbitar i form av lite mer rutinerade pjäser som kan ligan, som kan faktiskt stå där när det stormar som det gör just nu. För jag saknar ju på backsidan ledartyperna. Och det är därför de tog in Steven Seger också, tror jag. Sen har han ju haft en horribel start här. Alltså,
han har stängt 2 gånger.
Ja, men precis.
Men jag tror också
ju, att... Sen spelmässigt har han varit helt okej, men...
Jag tror ju att det gick så pass bra förra året. Så då tror jag att de tänkte att vi kan fortsätta bygga lite yngre och det kommer gå bra. Och det blir lite så här ond cirka. Man tänker att vi gick bra förra året, men vi kommer gå bra nästa år också. Högre förväntningar och... Sen så har det nog inte varit någon lugn i ro i klubben heller nu, känns det som. Det har varit mycket skriverier om allt möjligt. Och...
Man skjuter sig själv i foten när man lånar ut Ljunggren till Leksand.
Ja, jag förstår inte.
Nej.
Såklart förstår jag Ljunggren. Ingenting ska handla om att han... Alltså grejen är så att han har spelat vad han spelat kanske 10 år i Allsvenskan. Eller,
ja, 7-8. 7 i alla fall.
Och han vill spela SHL. Jag förstår det. Men samtidigt så kan jag inte förstå att man väljer låna ut sin lagkapten till den värsta rivalen. Även fast de spelar en serie under. Jag hade aldrig gjort det. Men det är väl jag, men alltså jag tycker bara att det sänder helt fel signaler. Sen så Mora lånade en juniorback förra året. Men det är en helt annan grej,
nu tycker jag. På Alexander Lundqvist ska vi säga också.
Ja, det tycker jag är en helt annan grej än det här. Det här blir mer... Det här är han som ska vara ledaren i gruppen liksom. Och han hamnar i Leksand.
Ja, och när det handlar om att han egentligen är utfyllnad i Leksand för att de har skadekris och de behöver honom i två matcher. Det finns ju också en förhöjd skaderisk för honom själv. Och då skulle Mora kunna tappa honom i ett extremt prekärt läge. Och det känner jag så här... Vad vinner man på det där som klubb egentligen? Förutom att man gör sin kapten nöjd för tillfället.
Ja, men sen är, absolut, och det här, ingenting ska falla på han. Alltså han, jag förstår att han vill spela SHL och allt sånt. Det skickar bara fel signaler till sponsorer och till alla fans. Det sticker i ögonen på dem och det tycker jag ändå att man borde ha insett. Liksom.
Sen fattar man också så här att alla vet att Daniel Ljunggren är en väldigt duktig allsvensk spelare. Men det man gör när man skickar honom till SHL, det är att det blir ett skyltfönster där för honom att visa att han håller i ligan. För det finns ju inget arbetsprov för honom i SHL, som det är just nu.
Nej.
Men nu har han ju fått testa på det där. Och han är extremt duktig i hockeyallsvenskan. Så SHL-hajerna som har varit och svärmat runt honom tidigare, de kanske kommer att gå ännu hårdare på honom nu för att han var... I alla fall i första matchen
inte.
Bra.
Det tror jag inte, egentligen. Alltså för ofta så...
Det finns en osäkerhet med killar som är runt 27, 28, 29 som bara spelar hockeyallsvenskan. Så här, håller han verkligen i SHL? Det var ju därför till exempel Patrik Karlqvist aldrig fick chansen.
Ja, men så kanske det är. Men jag tror också att om du väl får den chansen så är det inte en sån stor kostnad för SHL-laget att ta. Om de ska chansa på en spelare. Och det är oftast när SHL-klubbarna tar en spelare från allsvenskan, det är ju en, vi provar den här killen liksom. Går det väl ut så blir det bra liksom. För du kommer in som en allsvensk spelare i SHL. Vad har du i lön? 30, 40 000, 50 kanske. Och det är ju ingen... Det är jättemycket pengar. Egentligen. Men i SHL är det inga stora pengar för en SHL-klubb. Och därför tror jag också att många får ju prova SHL. För att det går att göra det på det sättet.
Öret då? Tänker du där?
Ja, de har ju haft en tuff start också. Där är nog lite samma...
Det
samma...
går inte att prata om start längre, tycker jag. Alltså, vi är 20 matcher in.
Ja, men de hade en tuff start, sa jag. Jo, i början. Ja, men nu är det inte start längre.
Du pratar i presens.
De har inte varit tillräckligt bra.
Jobbig höst, kan man säga.
Ja, jobbig höst. Jobbig start, jobbig höst.
Start är 10 matcher för mig.
Ja, okej då. Men de hade ju en tuff start med 10 raka matcherna där.
Jo.
Men jag tror att de kom in i säsongen förra året. Som Mora gick väldigt bra. Alla tänker, ja, men nu kommer det gå likadant i år. Och vann alla försäsongsmatcher. Livet på topp. Och sen börjar SHL när det verkligen... När den här försäsongen är slut. När alla taggar till egentligen. Liksom. Och då hamnar de snett i det. Och sen så har det... Det har inte varit tillräckligt bra. Liksom. Och nu de senaste matcherna har de ändå kommit upp lite. Liksom, tycker jag. Och... Men det är ju en... de har lite att jobba på.
Du, det är ju rätt många Örebro-supportrar som har skrivit till både dig och mig inför den här inspelningen. Bara, ska Bromé vara med i podden igen? Det är många som har höga förväntningar. Just för att du har uttryckt kärlek till klubben. Klubben gillar dig, även supporten och alla runt omkring. Hur ser relationen ut idag?
Jättebra. Eriksson och Niklas känner jag jättebra.
Där ska vi säga Niklas Johansson.
Ja, Niklas Johansson.
Det blir lite
ja, det blir båda heter Niklas. Ja. Nej, men det är klart att de pratar med mig också. Och jag har sagt det förr och Eriksson är en väldigt bra tränare och han fick mig att tänka på andra saker än bara liksom och hockeyn och allt sånt liksom. Och han hjälpte mig mycket på den resan liksom. Det är väl det man kan säga så liksom.
Kommer du spela där igen?
Det är klart att jag hoppas att jag får spela där igen. Men det är inte bara jag som kan bestämma det. Liksom. Det handlar ju om att klubben vill att man ska spela där igen. Och att...
Europeisk topp forward i sin peak. Du kommer få spela där om du vill.
Ja, om du säger så. Det är klart att jag vill spela där. Trivs väldigt bra. Stan och alla fans och alla runt om där. Jag har blivit väl uppskattad av dem och... De hör av sig en dag till mig också. Det visar också att man gjorde någonting bra när man var där och att Det betyder mycket också när du, om du ska välja en klubb, så är det klart att det betyder mycket att du har dem bakom dig och att de gillar det du gör liksom. Så man gillar den uppskattningen man får.
När kommer hem då?
Ja, det vet jag inte. Just nu är jag här och...
Du har 2023 på kontraktet.
Våran. Ja, stämmer.
Så du signar där någon gång vid jul 22-23 då säger vi. Bra. Ska ta hand på det. Så har jag löst kontraktsförhandling här från Niklas Johanssons håll. Du kan fakturera mig sen, Angie.
Inga kommentarer.
Jag såg din framtid där. Nej, men det skulle vara roligt att se det i SHL igen.
Ja, jag tycker SHL är en fantastiskt rolig liga och den är topp i Europa. Är den. Och det, jag älskar att spela där. Jag tycker att det är roligt. Man förstår hur bra man har det hemma också. När man väl spelar hemma. Så,
så här då, drar du hellre till SHL än Nordamerika eller KHL? Om du ska välja mellan de tre alternativen, om vi bortser från Davos just nu.
Jättesvårt att säga så, men alltså Nordamerika är ju ändå, alltså jag skulle ändå vilja liksom prova NHL igen liksom. Jag vill inte ge upp den drömmen liksom helt, för jag kände ändå att jag kunde spela där liksom. Jag fick bara inte in pucken. Men man ska aldrig säga aldrig, men jag gillar det så väl.
Jag älskar att du avslutar det här avsnittet med en till klyscha.
Jag är ju klyschornas man, så att säga.
Mattias klyschmannen Bromé.
Nej, men vadå? Så klyschar jag inte.
Nej, det är du faktiskt inte. Men du började med en klyscha och avslutade med en.
Ja, men så. Det där är så svårt att säga. Vad ska man säga? Oh, jag ska spela där och där och där. Det...
Du är faktiskt en spelare som inte fortsätter dina resonemang med
så att säga, va?
Exakt. Det är väldigt många som gör det. Så det ska du cred för ja. Att du har andra varianter på att fortsätta ett samtalsämne.
Jag kör mycket den här. Det sa alltid luddigt till mig när vi körde intervjun i Örebro.
Ska du sluta säga? Andersson också som är presschef där.
Han sa att, kan du sluta säga? Nej men, jag tycker vi gör en bra match.
Det är lite märke över det, dialekt. Alltså, lite gnällig.
Märking. Gnällig.
Snyggt. Okej, men du, vi ses nästa gång i Örebro då. Det här var specialavsnittet med Mattias Bromé och lite andra gäster från Switzerland. Blå och gul representation.
Va? Bra uttalande.
Switzerland.
Ostarnas land.
Ja, det är alltså ostar, choklad och fin natur som gäller här. Du gillar inget.
Choklad älskar jag.
Ja, men inte schweizisk choklad.
Ja, men jag vet inte, jag gillar ju...
Jag har hört att det har varit inköpslistor på Marabou choklad och allt möjligt där för att du ska kunna njuta.
Ja, det är gött det faktiskt. Ja.
Nej, vi måste avrunda nu. Hörrni, eller Bromé, tack för att du var med igen.
Vadå, ska vi stänga av redan?
Jag tror vi är över en timme.
Nej, jo. Ja, men det är därför du har lagt in andra gäster.
Nej, du
och jag har ju fått rekord på 22 minuter.
Nej, du och jag är över en timme. Eller vad?
Jag skojar bara.
Ja.
Kul att köra igen. Nej, ni får väl skriva om ni vill att jag ska börja podda ordentligt.
Okej, ja, det kan ni göra faktiskt på min mailadress eller sociala medier. Nu säger jag och Mattias Bromé tack för oss. Vi är tillbaka snart igen. Jag vet inte om det blir ett vanligt gästavsnitt, NHL Puls eller något annat. Vi får se helt enkelt se. Hörrni, kompisar där ute, ta hand om er var ni än är. Ha det bra!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.